Hej och välkomna till Föreningspodden. Emelie Renholm heter jag som driver den här podden och idag har jag faktiskt det stora nöjet att ha tillbaka. Det var ett tag sedan men idag är Carl Fager med vid mikrofonen.
Kul att vara med igen.
Roligt att ha dig med.
Det är alltid ett nöje att prata om föreningslivet, föreningslivets utmaningar och framtid.
Och anledningen till att vi har startat den här podden och driver den från Jobbaris håll är att vi vill lyfta just föreningslivets frågor och lyfta till debatt vissa av de frågor som påverkar föreningslivet. Och ofta kommer man in på hur ser det ut med stödet och strukturen kring föreningslivet. Och därför är vi så glada att idag ha med oss idrottskonsulent för RF och SISU Västra Götaland, Marcus Enoksson.
Stämmer bra.
Och Marcus, du kanske kan, om vi börjar liksom bara ta en litet grepp kring dig och vem du är så att våra lyssnare förstår det. Och du är dessutom en bred och intressant bakgrund tycker jag. Berätta lite om din CV så att säga.
Ja, jag har ju som många andra ett idrottsintresse och som startade redan i barn- och ungdomsåren där jag höll på med fotboll och ishockey. Jag har en sån här god småländsk dialekt också ska jag säga som jag gärna spär på lite ibland. Så jag är uppväxt i Värnamo och hörde till IFK och tränade mycket under Jonas Thern ett tag och sådär.
Glansåren.
Ja men precis. Tränade tillsammans med Niklas Hult och Viktor Claesson och de här riktigt sköna killarna som har lyckats helt okej idag ändå ska man väl säga. Sen och jag fortsätter med att utbilda mig till massör och jobbade mycket med rehabilitering ett par år i IFK sen. Fortsatte sen med en högskoleutbildning i Halmstad där jag läste idrottsvetenskap, inriktning, motions- och idrottspsykologi. Och hade ju där Rasmus Thornberg och Daniel Ekvall bland annat som lite lärare. Som också har lyckats ganska bra med sin karriär.
Verkligen.
Så att man är väldigt glad över att ha fått den kontakten med dem. Och även en tjej ska jag säga som heter Ulrika Bilme som vi jobbar med en del idag på lokalt i vårt kontor. Så. Sen fortsatte jag till USA och jobbade ett halvår som fotbollstränare. En härlig resa där och sen blev det Göteborg då så att säga. Ett jobb i Mölndal kanske man ska precisera. I Fässbergs IF där jag jobbade som föreningsutvecklare och fotbollstränare ett tag. Och sen så småningom så dök en möjlighet upp då att jobba på i Kallebäck tillsammans med RF SISU.
Och jobbar man på RF SISU så är man ju på något sätt i ryggraden av svenskt föreningsliv. Nu är vi i väldigt speciella tider som ju påverkar. Ja, men corona påverkar all verksamhet som handlar om att människor ska mötas fysiskt. Och där är ju idrotten minst sagt. Hur upplever du att föreningslivet mår nu i coronatider?
Ja, men det är tufft. Mm. Det är väldigt tufft för många föreningar. Vi har ju försökt att fortsätta vår kontakt så gott det går med de som har tid och möjlighet att kommunicera med oss på olika sätt. Men man hör ändå på många håll att föreningarna har varit väldigt snabba med att ställa om och anpassa sin verksamhet för att ändå kunna hålla barn och ungdomar aktiva.
På vilket sätt?
Ja, man har flyttat ut sin verksamhet i viss mån istället för att kanske bedriva inomhusidrott. Det finns även sommaridrotter, fotbollsträningar till exempel, om man har kört fysträning inomhus tidigare så har man kunnat flytta ut den utomhus istället. Så att det är lite olika varianter. Just fotbollen har även kanske riktat in sig lite mer på teknikträning i vissa lägen för att undvika närkamper och sådana delar då. Så att det ser lite olika ut, men jag är väldigt stolt att jobba som idrottskonsulent för föreningarna, för de gör ett jättebra jobb.
Och vi har ju också sett undersökningar på att barn nu rör sig mindre och får ett oroande rapporter om det där. Så att föreningslivets roll just nu är ju viktigare än någonsin.
Det är absolut. Ja.
Vad kan man göra som förening för att ta liksom ännu mer ansvar och så vidare? För just i den här omställningen, har du några fler konkreta tips där? Och nå de barnen som kanske lyssnar här nu som man är rädd att gå till träningen och så vidare.
Vi försöker ju stötta alla föreningar så mycket som möjligt för att kunna anpassa sin verksamhet och bolla idéer för hur det kan se ut. Det är väldigt få som har varit i den här situationen innan när det varit så ansträngt eller på det sättet. Så att vi försöker bolla idéer hela tiden. Men sen digitala medel har man börjat prata mycket om såklart och använda det jättemycket. Bland annat att man kanske som ledare försöker spela in övningar eller träningsgrejer man kan göra hemma då. Och på så sätt ändå kunna hjälpa barnen att hålla igång den idrotten man gör. Liksom.
Jag är också ungdomstränare. Jag upplever ju att i yngre ålder så är närvaron nästan högre nu. Därför att barnen är friska för de sköter sin hygien bättre och har upplevt ett väldigt stort behov att komma ut. Särskilt sen träningarna har flyttat ut. Men det kanske kan variera. Där jag bor behöver inte barn åka kollektivtrafik för att komma till träning exempelvis. Så att det är väl, ja, det kan växla.
Mm.
Och det här är den rena verksamheten, alltså den faktiska träningen. Sen har vi frågan om finansiering. Det kostar pengar att bedriva föreningsliv. Och corona har slått även där. Hur mår finansieringssidan av föreningslivet?
Ja, men det är ju också tufft. Så ja. Är det ju. Framförallt det är sponsorer och sånt här som är jätteviktigt för föreningsidrotten. Och sponsorer har ju tvingats dra tillbaka i vissa lägen. För att det ser ut som det gör i bland företagen också. Bara få vika in en annan extra grej där som man sett så härliga föreningar då som har tänkt tvärtom att man försöker stötta sina sponsorer. Där det var någon förening som hade skickat arbetskraft då i form av spelare eller ledare till företaget för att kunna hjälpa till på det sättet. Men just ekonomiskt i föreningar så är det tufft. Vi har ju försökt att stötta på olika sätt
där
med då.
Och det där tycker jag är en väldigt bra idé som du lyfter där. Att, och det tror jag allmänt i den tiden vi är så handlar det om att hjälpa varandra. Att vara snälla mot varandra och att hitta, och vara lösningsorienterade. Så att det tror jag verkligen. Och det kommer till många sponsoravtal som nu kanske sägs upp att man ändå man tar en diskussion, vad kan man göra istället? Kan man skruva om det på något sätt att företaget som ont om pengar betalar om ett år och att man gör saker och ja, att man helt enkelt är kreativ. Det tror jag är nyckel i den delen.
Jag har också hört idéer kring att permitterade personer skulle kunna hjälpa till inom föreningslivet när man inte har någon direkt sysselsättning och kunna vara behjälplig. Så det finns säkert en väldigt massa saker vi kunde göra för att stötta verkligen. Upp där och vara lite kreativa.
Ja, men så är det definitivt. Bara för att fylla i där. Så den idén har verkligen pratats mycket om också bland föreningar och att kanske föräldrar som är permitterade fråga sin förening liksom om, eller fråga sitt barns förening eller närliggande för att ja, fråga, behöver ni hjälp med någonting? Om man kan det. Föreningen har ju ofta koll på vad det är som behöver göras. Liksom.
En bekant till mig driver ett ganska stort konto i sociala medier med träningsinspiration. Och hon gjorde så nu att hon drog ihop en liveklass en fredag här. Alla pengar som folk frivilligt swishade för att vara med på hennes klass gick till Unnereds handbollsförening. Så det var också liksom, tycker jag, lite kul sätt att dra in pengar till föreningen.
Mm, absolut.
Men du är inne på det här nu att det är tufft för föreningarna och där har ju ni ett kompensationsstöd, 500 miljoner kronor som ska allokeras ut till våra föreningar. Jag har hört en del reaktioner från föreningslivet att men hur gör man när man söker, vad hittar jag blanketter och kan du förklara lite hur det här stödet fungerar och vem det ska gå till?
Ja, det är ju Riksidrottsstyrelsen som fattar beslut över hur det här ska fördelas i stort. Men alla föreningar ska skicka in en ansökan till det här i alla fall. Och har man en förlust på minst 15 000 tror jag det är, så ska man liksom ändå se över det här och försöka få in en sån ansökan. Och då finns ju vi idrottskonsulenter till hjälp. Informationen hittar man på vår hemsida och vi har även försökt att per mail kontakta alla föreningar med länkar och information om hur man ska göra och så vidare. Och det gäller ju även förbund här ska jag säga. Men så att kontakta sin idrottskonsulent om man upplever att man har problem med det och få hjälp på det hållet, så kan vi sitta ner tillsammans och kika på det.
Och om den förlust som man upplever sker efter 30 juni var det som var gränsen va? Vad finns det då för möjligheter till något stöd?
Det finns väl inget stöd just nu, utan man har börjat med denna delen och detta halvåret och försöka stötta upp föreningen utifrån det. Och sen förstår jag det som från vår ordförande i Riksidrottsstyrelsen att man får kika på det senare i så fall och se på hur föreningarna har drabbats liksom, ekonomiskt därefter.
Förklart, redan nu är kupper, Gotia Cup är inte okänt exempelvis, och många, många mindre redan i juli, augusti ställs in. Så att det, ja, vi får väl hoppas och tro att det kanske kommer något liknande för kommande 2-3 månader därefter.
Mm. Ja, men det är stor förlust för de föreningar som är med och arrangerar dem. Så är det absolut.
Men det är värt för alla föreningar som sagt som kommer upp på de här 15 000 att det är värt att skicka in, tycker du?
Ja, alltså jag tycker absolut att man ska försöka göra det. Ja. Definitivt. För att se om man kan får man någon hjälp av det, så absolut. Vi vill ju ha så många föreningar igång som möjligt efter allt det här. Så
upplever du att ni har nått ut med den här informationen?
Jag upplever att många föreningar ändå känner till det. Mm. Och om det inte är någon som känner till det, så då har vi ju misslyckats i viss mån. Men vi har absolut gjort vårt bästa på alla fronter att informera om detta via både sociala medier och våra direkta kontakter till föreningar och förbund. Så att absolut, det tycker jag vi har gjort ett bra försök.
Och när kommer man få återkoppling på huruvida man får några pengar eller inte?
Jag vet att ansökan stänger den 15 maj. Sen har jag inte riktigt koll på vad som hände efter det där sen exakt. Så att det var bara att invänta och se.
På Njobbade har vi pratat mycket om LOK-stödet i tidigare avsnitt av Föreningspodden. Men även i debattartiklar och sådär tidigare. Och där har vi lyft en viss rädsla att LOK-stödet, det lokala aktivitetsstödet, kan bidra till ökade klyftor i samhället, där man kan se att välbärgade områden där man har en tradition av föreningsliv, man har många som vill vara aktiva inom föreningslivet och kanske också har råd att vara medlemmar i klubben, där får man många till träningen och får på så vis en stor del av stödet, medan andra lite mer utsatta områden där man kanske inte har en kultur eller tradition av att vara med i föreningsliv och heller inte ekonomiska resurser att betala medlemsavgift och så vidare, då blir missgynnad, för att dit får man inte de aktiva till träningen och då får du inte heller aktivitetsstöd. Hur ser ni på RF på den frågan?
Det är klart att jag som idrottskonsulent ser ju liksom skillnader, så är det ju. Och framförallt mina kollegor som jobbar närmare i de områdena. Men systemet i sig är ju inte jättetacksamt kanske utifrån den aspekten som du berättar om här. Utan det som vi jobbar med sedan några år tillbaka är det som kallas för strategi 2025. Och då har vi olika ekonomiska potter utifrån det kan man säga, där man kan som förening söka stöd för att genomföra olika projekt eller processer man ska göra för att skapa en förändring i sin förening. Just nu så är det utifrån att behålla ungdomar inom idrotten, utbilda ledare och även då stötta idrottssvaga områden. Och den sista potten där är ju ett försök att försöka hjälpa till i de områdena som kanske har det svårare just ekonomiskt och även att få till sina medlemmar att delta på träningar och tävlingar och så vidare. Vi gör ett försök, sen om det är för att stötta upp för LOK-stödet, jag kan inte säga exakt sådär. Men
det är ett stöd som är riktat till de områden där vi ser lägre aktivitet inom föreningsliv.
Exakt så.
Vad tror du är nyckeln att få fart på det där? Föreningslivet är ju så otroligt viktigt i de här områdena.
Jag tror att man måste först och främst lyssna på de här föreningarna som har erfarenhet av att vara i de här områdena. Och det är vi generellt sett väldigt duktiga på, upplever jag det som idrottskonsulenter och i RFCs överhuvudtaget. Men att ta till sig av vad de tycker och tänker och försöka anpassa ett projekt, eller vad man ska kalla det för att få fler medlemmar helt enkelt, och anpassa de grejerna som man vill göra och starta igång för att förändra den här situationen som är just nu.
Behöver föreningslivet förändras i de här idrottssvaga områdena? Liksom passar den här föreningsmodellen som vi har? Eller vad ser ni där? Vad tänker ni i det här strategi 2025? Mer än att ge pengar, vad tänker ni i verksamhetens omfång om man säger?
Vi ser ju att man så gärna som möjligt anpassar verksamheten utefter de behoven som man ser finns. Sen exakt hur det konkret ser ut, det kan jag inte svara på. Utan jag har som sagt inte den erfarenheten och det kunnandet att säga att det här och det här funkar. Men som komplement kan man säga, så har vi något som startade som ett projekt för några år sedan som kallas för Street Games. Och de har varit jätteduktiga på att snappa upp de här barnen och aktivera dem. Och det har ju liksom mer fungerat som event för att få de här barnen att inse att det är kul att idrotta liksom. Och föreningarna får ett jättebra tillfälle att göra reklam för sig själv liksom. Och visa att den här verksamheten bedriver vi och ni får jättegärna vara med om ni vill det. Man har även fått fram många ledare ute här som är ungdomar och så liksom.
Berätta lite om det där Street Games, det låter spännande. Hur går det till?
Jag har själv inte jobbat inom det så, men vi jobbar ju parallellt med varandra. Men det innebär i stort att vi har ett par anställda som jobbar enbart med Street Games, och framförallt under lov och sommarlov och påsklov och sportlov och så vidare så driver de ju igång, planerar stora event kan man säga, där de hyr en stor sporthall kan man säga. Sen tillfrågar de närliggande föreningar runt den här sporthallen, vill ni komma ner och visa upp er verksamhet under en dag eller två eller tre dagar, där man försöker olika föreningar per dag då, och sen bjuder man in. Det är ju gratis att delta för alla de här barnen liksom, och närvara vid de här tillfällena för att testa på olika idrotter. Om det är fotboll eller innebandy eller basket eller vad det nu kan vara då. Kampsport är ju ganska stort också. Så att då får de ett tillfälle att visa upp sin verksamhet och barnen får ett tillfälle att under ganska lätta omständigheter prova på. Och det blir ganska likt en organiserad spontanidrott skulle man nästan kunna säga.
Vad har man sett för resultat av de här insatserna?
Jättestort engagemang och många ungdomar som har fått upp ögonen för det här liksom. Det är mycket tack vare de som är på plats. Det är mer än bara en anställning, det är ett jättejobb de gör. De har liksom inga vanliga semester, utan när vanliga människor så att säga är lediga, då driver de jättejobb på sommarna och loven och så här liksom. Men det är många utbildade ledare, de kör egna ledarutbildningar som de sen kan hjälpa föreningarna med så att säga. Och många, jag har ingen exakt siffra, men Men jag vet att många barn har blivit mycket mer aktiva och framförallt fått upp synen för att wow, det finns idrottsföreningar som vi kan delta i. Liksom.
Du, till frågan om du sa att ja, ni är ute och träffar föreningar och så vidare. Och det är en diskussion som är intressant, nämligen hur om man tar RF eller tar kommun och politiker och så vidare. Det känns som fundamentalt att ni har just en bra relation med föreningslivet. Att man är ömsesidigt utbyte av alla möjliga saker. Hur går det till idag? Hur tycker du att du fungerar?
Jag tycker det fungerar jättebra. På många håll i alla fall. Vi har ju kontakt med oerhört många föreningar. Vi vill ha kontakt med ännu fler. De som inte har kontakt med oss får ju gärna skicka ett mejl eller ring oss eller något sånt där, och framförallt oss idrottskonsulenter då, där finns på vår hemsida rfsisu.se/Västra Götaland. Då kan man lätt hitta våra kontaktuppgifter och
i andra delar av landet så kommer man också via till, vi har ju lyssnat över hela Sverige så att
ja,
säga.
Men precis, ja. rfsisu.se, och så kan man lätt klicka in sig på vilket distrikt.
Vad är det egentligen ni bidrar med om man hör av sig till er? Vad kan man få hjälp med då?
Det första vi försöker påpeka är att försöka komma igång med sin folkbildning och rapportera den, för vi är ju ett studieförbund i grund och botten i RFSISU, där vi vill att de här utvecklingsträffarna, eller om man ska säga, där man sitter ner och diskuterar, man kanske har kommittéer eller arbetsgrupper på något vis i föreningarna, där man sitter ner och pratar om, men hur ska vi göra med det här eventet, eller hur ska vi anordna den här utbildningen, eller vad det nu kan vara då, och då registrerar man det på Idrott Online. Där börjar ett samarbete med oss där vi kan sedan stötta då i form av att vi hjälper dem att driva processer till exempel. Där vi utvecklar styrelsearbeten eller hjälper de här arbetsgrupperna att komma igång med sitt arbete. För det är oftast man har ett helt annat jobb. Man kanske är snickare på fritiden och har ingen aning om var man ska börja. Då finns vi som ett stöd till att börja med liksom, och, så att de kan komma igång. Och vi har ju även massa föreläsare och utbildare som också kan komma ut och hjälpa till i föreningarna. Så att vi försöker stödja, företräda, utveckla och utbilda på alla sätt vi kan. Liksom.
Igår pratade jag med Hector Valeria som har startat Solväders FC ute i Biskopsgården. Han uttryckte en viss frustration kring att det är svårt att liksom hitta blanketter och vad ska jag söka och så vidare. I vilken mån finns ni behjälpliga när man upplever sig förlorad i djungeln av blanketter? Och
ja, vi är ju egentligen bara ett samtal eller mail bort för att få hjälp med sånt. Vi har ju fått, sen årsskiftet så har vi ju slagits ihop från två juridiska personer till en. Därför heter vi numera RFSISU och sen Västra Götaland då, eftersom det är det distriktet vi är, som jag jobbar i. Men vår hemsida också blir betydligt enklare och mer pedagogisk att kunna söka upp information på. Upplever man ändå att man har problem med det, så kontakta gärna oss så hjälper vi till mer än gärna.
Och vad kostar det, eller hur finansierar RFSISU sin verksamhet?
Det statliga medel.
Så att säg att vi behöver hitta en röd tråd i vår spelutbildningsverksamhet, eller vi vill starta en kupp, eller vi vill försöka komma igång med uthyrningsverksamhet av vår klubbstuga, eller vad det är, så kan man bara ringa dig och så kommer du.
Och löser det liksom.
Har jag ett färdigt koncept? Nej, det har jag inte. Men det är klart att vi hjälper till att driva sådana arbeten. Mm. Det gör vi. Sen är det viktigt att förstå att vi jobbar idrottsövergripande. Så att vi kommer inte med några specifika utbildningar som är där hockeytränare får några taktikvarianter och sådär liksom, utan då söker man sig till sitt distriktsförbund så att säga.
Ni blir mer av projektledare och liksom facilitator av en process. Om man säger.
Ja, precis, det kan man säga. Vi försöker guida så gott vi kan för att föreningen ska nå det de vill.
Som sagt, hur många föreningar, för jag tror att det finns ett uppdämt behov av den här hjälpen. Jag tror inte alla riktigt upplever att det är ett telefonsamtal bort. Kanske kan den här podden hjälpa. Är ni nerringda eller liksom, är det kö eller mer bara att man får den här känslan också?
Ja, vi har ju väldigt många föreningar per konsulent, så är det. Och arbetet ser olika ut i varje förening beroende på vad varje förening vill göra. Men det är klart att vissa veckor så jobbar man från måndag morgon till söndag kväll. Så är det, för vi vill ju vara tillgängliga också så mycket som möjligt. Så är det absolut, vi är inte 100% på det viset, men vi försöker så gott vi kan.
Ja, precis, hur blir det i arbetstid, tänker jag, för föreningslivet är ju mycket kvällar och helger.
Vi jobbar varje dag, vi är tillgängliga från måndag morgon till söndag kväll som sagt, så att vi åker ju med på konferenser och planerar innehåll för det, och ja, men fredag, lördag, söndag liksom kan vi göra det, och vi är tillgängliga så gott vi kan.
Och du som då lever måndag morgon till söndag kväll med föreningslivet, kan vara intressant att i föreningspodden gör lite framtidsspaningar. Om vi för en stund också glömmer corona, utan mer allmänt tänker kring föreningslivets framtid. Vad ser du för trender, möjligheter, hot och så vidare? Vad tänker du?
Ja, vi ser ju på vissa håll att många föreningar nästan blir ett företag snarare. Där man försöker ha fler anställda och att de hjälper till att driva föreningens utveckling framåt. Och det är definitivt ett sätt att försöka jobba mot.
Vad beror det på, tror du, att det går åt det hållet? Hur ser det ideella engagemanget ut?
Det ideella engagemanget ser helt okej ut generellt. Vi kan definitivt bli bättre på många håll. Men det, samtidigt som det diskuteras att många ideella inte är aktiva i sina föreningar, så finns det samtidigt föreningar som lyckas jättebra. Men det som jag har försökt att anamma någonstans i mitt arbete, det är att försöka inspirera om att engagemang föder engagemang. Försöka ha det lite som ett mantra. Det kanske inte är 100% i alla lägen, men att försöka visa att man är engagerad i en förening och försöka få med andra på det sättet också.
Vilka nycklar inte... där, för det tror många föreningsledare kan känna att det är ingen som vill vara ledare och ingen vill sitta i styrelsen och ingen vill ha hand om den här kuppen. Alla bara
men då
på
ringer man bara här.
Då ringer man Sisu och så kommer
det. Ringer man Marcus.
Och vad säger du då, Marcus? Just liksom, vad är dina nycklar för att få det här positiva spiralen? För jag håller med dig, det vet man ju själv, att om man är många som jobbar så blir det roligare. Och så blir det liksom en positiv spiral detta. Hur får man igång den positiva spiralen?
Alltså, ett sätt kan ju vara att vi träffas, att föreningen samlar ihop en arbetsgrupp som är villiga att lägga ner lite tid på att dra igång någonting sånt. Vi kommer dit och vi försöker stötta genom kanske att vi har ju olika föreläsare som är jättebra på att inspirera ledare och inte bara utbilda utan även ge lite ny energi till en förening. Mm. Och utifrån det även lyssna in medlemmarnas önskemål. Vad vill ni ska hända i föreningen? Liksom? För att föreningar är ju... Alltså det är ju demokrati som är grunden, i grund och botten av allting när det gäller föreningslivet. Så att försöka lyssna in sina medlemmar så gott man kan och ta till idéer, för att oftast upplever jag det som att det är ganska få som gör väldigt mycket. Och till slut så blir det blir en negativ spiral av det, liksom att man nästan känner att nej, nu går jag bara här och jobbar och sliter och det är fortfarande samma sak, det är ingen som gör mer för det. Utan att man försöker att lyssna in andra medlemmar och vad kan man göra för att hjälpa till också liksom. Inte bara vänta på frågan heller utan kanske ibland ställa frågan som medlem också.
Mm, verkligen. Men om vi tar det här med att det blir fler anställda som en trend, vad säger du, fler trender, liksom, vart det drar det åt för föreningslivet? Om vi,
bättre och bättre utbildade tränare. Det är någonting som man prioriterar på många håll. Både vi som ett studieförbund, men även specialdistriktsförbunden, att man försöker prata med dem mer och mer. Man har länge också pratat om, eller det florerat massa artiklar och böcker om föräldrarollen också liksom. Och vi börjar även få ut lite utbildningar kring det och hur man kan få hjälp med det som förening. Jag har inget svar på hur föräldrarollen ska se ut, men att man försöker kanske som förening att komma framåt i det också. Jag kan uppleva ibland att man fastnar lite i diskussionen, men försök att använda oss då som ett hjälpmedel. Att hur skulle man kunna göra för att komma framåt?
På Njobade har vi satt ihop som fokusgrupper och träffat några av våra kunder för att gräva lite i hur kan vi bättre hjälpa föreningslivet och så vidare. Och någonting som har kommit fram där är att flera tränare eller på något annat sätt aktiva inom föreningslivet upplever en svårighet kring att möta psykisk ohälsa. Att man inte känner sig utrustad för det. Hur ska jag bete mig när jag märker att någon kanske far illa hemma, mår dåligt? I vilken mån kommer ni in på de här frågorna i era utbildningar?
Vi har definitivt utbildningar som riktar sig mot att försöka ta hand om de här situationerna liksom, för det uppstår ju överallt. Det går inte att förhindra. Då vill jag framförallt slå ett slag för något vi kör för här i Västra Götaland. Osäker på om det finns motsvarigheter i andra distrikt, men här har vi något som kallas för High Five. Och det innebär att föreningen är med på en utbildning. Man samlar ihop en arbetsgrupp på 5 personer kanske och som är på den här utbildningen som vi kör tillsammans med Rädda Barnen. Och det här konceptet gör att man landar i en handlingsplan för hur man ska hantera de här situationerna. Vilket jag upplever har hjälpt många föreningar och åtminstone att det blir en trygghet i vad man ska göra den dagen. Även om man kanske inte har stött på det hittills. Liksom. Det är en grej som man kan göra. Men om man upplever det som ett problem i föreningen så man går sällan ensam med sådana problem tror jag. Utan att man pratar med andra ledare i föreningen och ser om man kan göra någonting tillsammans där. Och kanske börja trycka på för att gå en sån här utbildning då, komma till oss. Eller fråga oss, har ni någon utbildning där vi som ledare kan få hjälp med att hantera dem här? För att vi, som sagt, vi försöker ju i så fall att ta reda på om det finns en utbildare som kan hjälpa till i en sån förening. Oftast gör du det.
Då har vi pratat om liksom föreningslivets verksamhetsframtid. Hur ser du på föreningslivets finansiering över tid? Vi pratar om de här anställda som ska in och hjälpa till. De kostar pengar. Vad ser du för trender kring finansiering?
Förutom att alla ska sälja en jobbare
såklart. Ja, precis. Ja, men det var ett självklart svar. Vi tittar mycket på evenemangsutveckling. Vi har något som kan man kalla det projekt, något som heter Win-Win 24, som vi startade för några år sedan, där man kan vara med och få ta del av utbildningar som underlättar för att driva evenemangsutveckling och hjälpa till i det området. Även sponsorer och samarbeten och sånt här, det är mycket där det vilar, och hur man driver sina egna kupper och tävlingar och liknande stilar då liksom.
Och vad är nyckeln för att få sponsorer in till sin förening? Du som har varit runt och du sa att du har sett väldigt skiftande engagemang i föreningarna.
Mm.
Har du sett någon gemensam framgångsfaktor bland de föreningar där man ser ett stort ideellt engagemang?
Det är svårt att säga att det finns en grej som lyckas på alla ställen. Definitivt. Men oftast så finns det ju kanske att ha tillträtt en ordförande eller en hel styrelse som har haft ganska gemensamma tankar om vad man behöver göra. Och att man arbetar väldigt tydligt utifrån det. För att om man bestämmer sig för en rak och tydlig linje så genererar det ju oftast en tydlighet ut mot medlemmarna. Vad det är man kommunicerar och vad man utstrålar som styrelse för att kunna utveckla sin förening. Och blir det tydligt ut mot medlemmarna så tror jag det blir enklare att vara medlem.
Du, där med kuppar evenemang, bara, ser du några trender där? Vad man kan hitta på för kul? Det klassiska är väl att man, liksom, man drar upp en kupp helt enkelt och bjuder in. Men finns det andra typer av evenemang som har lyckats? Du pratade om det med Street Games. Det kanske drar åt det hållet, lite mer flashbetonat om man säger det. Det som är,
ja, precis. Jag tror inte att det är något att jobba så.
Mer TikTok-kompatibelt.
Ja, precis. Nej, det ska väl vara liksom, alltså, se till vad ni har för kunskaper i föreningen. Finns det någon som är jätteduktig på att kanske dra ihop en konsert för barn eller ungdomar och sånt där? Gör det då. Alltså, se lite outside the box och försök tänka kreativt.
Och till frågan om de här permitterade. Det finns ju permitterade, allt från permitterade operasångare till elitfotbollsspelare nu. Så att det finns lite att ta av och passa på.
Ja, det.
Vi brukar alltid avsluta våra poddavsnitt med en fråga till gästen om vad du hade varit intresserad av att höra framöver. Är det någon särskild gäst som står på din önskelista? Är det någon fråga du skulle vilja att vi borrade i? Vi tar gärna ditt perspektiv på hur vi kan utveckla podden och göra den intressant för föreningslivet och dess spelare.
Det finns två spår att gå. Ett är att man pratar med någon politiker och får lite insikt i hur man tänker kring framtiden där kanske. Med förhoppningen att allt ser normalt ut inom ett år kanske. Men framförallt så vill jag lyfta de som faktiskt är eldsjälar ute i föreningarna idag. Jag har inte varit jättelänge i Göteborgsområdet och så, men jag har ändå hunnit lära känna många som antingen sitter som anställda eller är ideella ute i föreningarna och gör ett jättejobb. De vänder ut och in på sig själva en del för att verkligen få föreningarna att fungera och rulla på. Så att där skulle man säkert kunna hitta lätt ett par stycken och prata direkt med.
Något namn du tänker på?
Ja, det finns ju bland annat då Leif i Hisingsbacka. Det är ett namn som har varit med i många år.
Han är på G inte på den.
Ja,
han står på listan.
Låter bra.
Det var jätteintressant att höra dina perspektiv på inte bara coronakrisen utan hela föreningslivets framtid. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid.
Tack.
Och lycka till med ditt viktiga arbete.
Tack så mycket.